Varmt välkomna tillbaka till podcasten Bara en till. Det här är en podcast som handlar om medberoende och missbruk av och med mig, Nemo Hedén. Jag har varit nykter och drogfri i ganska många år nu och idag så försöker jag att föra budskapet om tillfrisknande vidare på alla sätt jag kan. Både genom böcker och föreläsningar men också i den här podden som ni lyssnar på just nu. Ja, i den här podden så vill jag belysa livshistorierna som kan göra skillnad för människor där ute. För alla människor som lever i och runt omkring beroendesjukdomen. Förhoppningen är att folk ska kunna känna igen sig och känna lite mindre skam och istället kunna känna lite mera hopp. Tillsammans så försöker vi att i den här podden avstigmatisera, sprida kunskap och krossa alla fördomar. Hjälpa människor helt enkelt. Och vill du som företagare sponsra den här podden så når ni mig enklast via min hemsida som är www.nemohedén.se. Nu är det dags att presentera veckans gäst. Avsnitt nummer 14 gästas av den guldbaggevinnande skådespelerskan Sofia Kappel. Sofia tar oss med på en gripande och ärlig livshistoria om hur hon fastnade i ett medberoende och i ett fruktansvärt mående. Till hur hon faktiskt sökte hjälp och tillfrisknande ur allt detta. Ja, det här blev en stark och modig livsberättelse om hur man läker från sitt förflutna och kommer ut på andra sidan och kan finna sinnesro. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Unna mig lite lurar så här på tisdagsmorgonen, eller var det nu onsdag?
Jag var på väg att säga fredag, men det är det absolut inte.
Nej, det är långt kvar. Stå ut ett tag till.
Nej.
Fan, du är egen. Alla dagarna flyter ihop när man är egen, det är ju så.
Ja, men när man inte har något så här supertydligt schema att följa. Datum har jag bra koll på, sen vad det är för veckodagar, not as good.
Mm.
Så.
Du kollar att. Det är bra.
Då kör vi igång då. Då har jag fått sällskap här i studion av Sofia. Välkommen hit.
Tackar, tackar.
Hur är dagsformen så här våren 2024?
Dagsformen är superbra. Kroppsligt bra, men extrem träningsverk, psykiskt och själsligt toppen, tycker jag.
Mm. Mm. Du är skådespelerska.
Jajamän.
Mm. Jag tänker så här, att du är ganska van vid intervjuer och media och så, men kanske inte lika van vid offentliga intervjuer och samtal om dagens ämne.
Nej, det har jag nog inte pratat så mycket om faktiskt.
Nej. Hur känns det då?
Alltså det känns bra. Det är ju en stor del av vem jag är och vilket liv jag har levt. Det betyder mycket för mig. Jag tror att det är någonting som, alltså statistiskt sett, borde resonera hos de allra flesta egentligen. Och jag tänker mycket på det när jag gick i typ gymnasiet. Att det var jobbigt när man hade anhöriga, eller hade en anhörig framförallt, som hade ganska rejäl alkoholproblematik. Men det var som att jag var själv i klassen om det. Men rent statistiskt sett är ju det helt omöjligt att jag skulle vara den enda som har en alkoholiserad anhörig. Så jag tycker att det är viktigt. Sen, man pratar väl inte tillräckligt mycket om det.
Det är därför vi har såna här poddar.
Exakt.
Mm. Nej, men det där kan jag faktiskt känna igen mig. Det där med att känslan av att man är den enda som har situationen man har. Men som du säger, statistiken säger något annat.
Ja.
Och det är verkligen tydligt så här i efterhand. Det måste ha varit flera stycken i min klass också som hade en alkoholiserad mamma eller pappa. Liksom. Men det är väl kanske, de allra flesta fall så är det så att det är så mycket skam och skuld och hemligheter och yta data och allt sånt där. Ja, det vet du allt om liksom.
Ja. Ja, och det är ju också svårt att veta vad som är normalt när man själv aldrig har upplevt det. Mm. Alltså det blir ju ens baseline. Så det är ju inte för man får reda på de grejerna. Och det vet man ju inte om alla runt omkring sig. Hur ser det ut från att du vaknar på morgonen till att du går och lägger dig på kvällen? Nej. Det är ju inte det man tar med sig till jobbet eller till skolan eller vart man nu än är.
Nej, men precis. För mig var det nog länge som så att man tänkte att det man upplever som barn är ju ens, det är det enda mallen man har. Det är ens verklighet och det är ens vardag och man har inget att jämföra med. Och sen när man väl fattar att det kanske är skevt eller dysfunktionellt eller annorlunda, då blir man istället ensammast i världen om att ha det så.
Ja, men jag tror jag uttryckte i någon intervju, men jag kände väldigt länge, för jag har ju haft problem framförallt med medberoende. Och jag kände ju väldigt länge att livet hade drabbat mig. Att det är så här, fy fan, så fort någonting blir bra då bara väntar det något förjävligt runt hörnet. Men så är det ju inte. Livet händer och så får man liksom under tiden plocka på sig alla verktyg man kan för att hantera det som kommer i ens liv. Och jag tror fram tills att jag fick hjälp och började inse, alltså jag får ju fortfarande hjälp med massa grejer, så var det just det att när man känner sig så där jävla ensam, då är det också lätt att man hamnar i, alltså dåligt uttryck, men offerkoftan. Det är så himla synd om mig, istället för att det finns tusen saker jag kan göra nu för att distansera mig själv från den här situationen eller skydda mig själv från den här situationen eller göra någonting som faktiskt får mig att må bra. Och inse att jag också hade liksom en del av ansvaret, eller väldigt stor del av ansvaret i den dynamiken som uppstår mellan en missbrukare och en medberoende.
Mm. Men är inte det någon slags självbevarelsedrift då? Typ försvarsmekanism, att man konstant skyller allt på omständigheter och ja, men det är klart att jag skulle bli en sån här facka för mina föräldrar var ju så här. Och, för då slipper man ju ta ansvar själv och man slipper känna efter själv. Det är väldigt, väldigt bekvämt liksom.
Ja, det är ju jättebekvämt. Alltså jag har sett väldigt mycket på mitt medberoende som att det är inte så jättekonstigt att jag har haft en fallenhet för det. För det är ju jätteskönt att slippa tänka på sig själv. För det var så jag motiverade. Att jag skulle rädda den här personen eller jag skulle rädda den personen. Och när den personen var nykter, då hittade jag någon annan att sätta klorna i. Men allt det egentligen handlade om var ju att jag tyckte att allt jag kände var för jobbigt att ta i. Alltså jag kunde inte lägga fokus på mig själv, bra eller dåligt. Då var det mycket lättare att fokusera på andra. Till en liksom grad där jag själv blev extremt sjuk.
Mm. Vad var det för typ av barndom?
Alltså jag tycker att jag har haft en bra barndom. Alltså mina föräldrar älskar mig extremt mycket. Men jag har också, de skilde sig när jag var 12 år gammal. Så jag har ingen aning om hur det är att ha en mamma och pappa som är tillsammans. Min mamma träffade en ny, så vi växte upp med han och hans barn. Så jag har 2 bonusbrorsor. Men sen så blev det en skilsmässa där och det var jättejobbigt. Och pappa, min pappa är präst. Och det kom också med saker som jag tror som vuxen att jag förstår var jobbigare än vad jag ville kanske erkänna när jag var liten. Att typ, ja, men när det var tsunamikrisen så åkte han ner för att hjälpa dem där, vilket är jättefint. Jag är jättestolt över min pappa. Men som barn så var det ensamt. Han tjänstgjorde i Afghanistan ett år där han träffade sin nuvarande fru. Och det var också en sån sak som var rätt jobbig. Att vara utan sin pappa under så lång tid. Men överlag så har jag liksom haft föräldrar som gjort allt de har kunnat för att det ska bli så bra som möjligt. Som jag tror de allra flesta föräldrarna gör. Man gör allt utifrån sin bästa förmåga. Men vissa saker tror jag att man tar med sig från vad man själv har upplevt som barn. Och mina föräldrar kan ju inte styra över andra anhöriga i vår familj och hur de påverkar oss. Alltså jag tycker överlag bra. Jag tycker att jag har 2 fantastiska föräldrar som jag också har en väldigt god relation till idag. För vi kan prata om allt, både det som har varit bra och det som kanske inte har varit jättekul. Men mitt medberoende, och den biten kom när jag blev äldre. Alltså när jag var i typ 15 kanske jag liksom började gå in på det spåret på riktigt. Eller inte på riktigt, jag gick nog in på det tidigare. Men det var då det blev väldigt påtagligt. Alltså när det verkligen började styra och kontrollera mitt liv, där liksom all min tillvaro gick till vad jag tyckte då var att skydda och försvara och ta hand om. Jag ville vara den bästa personen jag kunde. Men vad det blev var ju att jag möjliggjorde ett ganska rejält missbruk. Liksom.
Mm.
Och då genom den personen som jag var medberoende till, då kom jag in i 12-stegsprogramskretsen och testade lite olika format av anhörigmöten tills jag hittade det som jag tyckte passade mig. Och så gjorde jag mina 12 steg där och var aktiv i det programmet i några år.
Vad kände du att du fick ut av det då?
En förståelse för att det inte var mitt ansvar, att det har varit mitt ansvar, att det aldrig kommer att vara mitt ansvar att få någon att sluta knarka. Alltså det går inte. Jag kan erbjuda hjälp och stöttning, men bara till en person som är villig att ta emot det. Så jag lärde mig väl liksom att släppa taget om både personer och situationer som gjorde det liksom svårt för mig. Men också att inse att jag hade problem. Alltså att jag flydde från mig själv, alltså till en ganska stor utsträckning. Jag tyckte att det var jättejobbigt att vara mig själv. Jag har mått väldigt dåligt under långa perioder av mitt liv. Alltså mycket med så här depression och annan psykisk ohälsa. Och jag har en livlig fantasi, och då är det ganska lätt att stänga av allt det som var mitt och bara titta på allting annat. Men det slutade ju med att jag inte alls mådde bra.
Mm.
Och då blev jag väldigt desperat efter att få må bra.
Mm.
Men sen så var inte 12-stegsprogrammet alltså lösningen på allt för mig. Alltså det löste mycket, det gav mig många verktyg att hantera ganska specifika situationer som jag hade varit i under en längre tid. Men när det kom till mitt känsloliv och typ att inte fly sina känslor, så är det något jag har liksom fått jobba med bra mycket längre än det, och som jag typ först nu i mitt liv känner att jag har hittat rätt väg där jag får må bra och kan känna mina känslor utan att springa ifrån dem eller fokusera på liksom något annat som är lättare i stunden.
Vi kommer komma till hur det är idag, och det är ju fantastiskt att börja med att du har nått dit till slut. Grattis till det.
Tack.
Men du är väldigt ung när du hittar in i 12-stegsvärlden ju.
Ja.
Hur hittar du in där?
Jag följde med på ett CA-möte med den jag var medberoende till som anhörig, och så var det en person på det mötet som rekommenderade en anhöriggrupp. Och jag hade tidigare gått på anhöriggrupper, men det som jag tyckte var jobbigt där var att jag var så himla mycket yngre än alla andra. Alltså jag var kanske 16-17 när jag kom in. Och att sitta i ett rum med typ 40-50-åringar, det landade liksom inte hos mig. Det var så här, jo men ni har ju levt typ halva ert liv och haft jättelång tid på att dra på er de här erfarenheterna. Jag kände väl att jag borde inte, alltså, ja, jag kunde inte resonera med dem. Men sen så testade jag den här andra anhöriggruppen och jag var verkligen desperat efter att få må bra, så jag var lite så här, jag vill ge vad som helst en chans nu, bara det hjälper.
Och den villigheten måste man nästan alltid ha också.
Ja. Men mina första möten var ju bara så här, jag satt bara och grät hela mina delningar, så det kom ju inte ut ett enda ord. Och sen ganska snabbt så tog jag en sponsor, för att jag var så här, ska jag bara sitta här och gråta eller ska jag ta tag i det här? Och så tog jag tag i det.
Mm.
Så då skaffade jag en sponsor och så gjorde jag klart mina 12-stegsprogram, eller mina 12 steg, och sen så sponsrade jag ett tag. Och sen av olika anledningar så kom jag väl lite ifrån det. Jag kan fortfarande gå på möten då och då, men det är inte min nummer ett.
Jag tycker två saker här är viktiga som du nämner. Dels det här med desperationen och villigheten, för det är ju egentligen A och O i det här. Vill man ha en förändring, och kanske då framförallt i 12-stegsvärlden, så är det ju villigheten som är helt avgörande.
Verkligen.
För att om man inte är villig eller desperat till och med, så kommer man alltid hitta bakdörrar, ursäkter, anledningar att göra annat. Ja, man kommer aldrig vara helt mottaglig.
Nej.
Samma sak för mig. Det var när jag var helt desperat och ville som jag kunde vara mottaglig för hela 12-stegsprogrammet. Liksom.
Ja.
Och också det här du säger om åldern. Det var ju verkligen samma sak för mig. Och det var det som var så tilltalande och attraktivt just med CA, att det var så ung snittålder. För jag hade gått på möten innan där det var så här, folk var mycket äldre, man kunde inte känna igen sig, det var svårt. Så här, kom man till CA och där var det folk i min ålder.
Mm.
Och det blir en helt annan sak. För identifikationen är också så otroligt viktig när man ska göra en sån här grej, att man känner igen sig i folks delningar.
Ja.
Det går inte att gå på möten och bara så sitter folk där som pratar om helt andra saker än vad man själv känner. Då blir det ju svårt att ta det till sig.
Ja, verkligen.
Och det är ju samma, både med CA och CAs anhöriggemenskap, Kanon, så är det ju väldigt mycket yngre än vad de andra gemenskaperna är. Och det är ju deras USP, får man säga.
Ja, det tycker jag verkligen. Alltså jag tyckte ju att det var jätteskönt att det var folk, i alla fall närmare min ålder än vad det var på andra anhöriggrupper. Och sen så upplevde jag väl också att man pratade om saker på ett annat sätt som tilltalade mig, att det var mer en drivkraft framåt. Och de flesta delningarna var så här, men det blir bättre, det är jättejobbigt just nu, men jag vet att det blir bättre. Istället för att allt har varit så himla jobbigt och det fortsätter alltid vara jobbigt, för det var ju redan det jag kände. Alltså det var inte det jag ville ha bekräftat. Jag ville ju veta att fan, kan det här släppa?
Jag älskar att du pratar om de här sakerna som jag också känner är USPen för CA och Kanon. Det här med att, ja, men att det är ung snittålder och att det är väldigt lösningsfokuserat.
Ja.
Det är ju driv, det är framåt, man ska må bra, man ska få verktyg. Man ska inte sitta och beklaga sig och självömka och må dåligt. Och liksom så här. Det är där vi inte ska vara liksom. Så det är så fint att du också känner de känslorna kring de här gemenskaperna som ligger mig varmt om hjärtat också. Så jag blir glad över det. Men vi ska ta oss framåt till historien nu.
Mm.
Du är några år i 12-stegsvärlden och det gör mycket för dig, men du har jobb kvar att göra med dig själv. Vad händer efter 12-stegsresan som får dig att behöva jobba mer med dig själv?
Jag kände ju efter att jag hade gjort de 12 stegen och sponsrat, det gav mig ju jättemycket, men jag kände att jag fortfarande mådde dåligt. Alltså att jag kände mig deprimerad, jag hade liksom fortfarande stora utmaningar med min psykiska hälsa, och det var i alla fall där och då, så var det ingenting som jag i alla fall upplevde att 12-stegsprogrammet skulle rädda mig från. Det hade liksom hjälpt mig med det som det var till för att hjälpa mig med. Så då sökte jag mig faktiskt till psykiatrin. Och efter liksom 1000 utredningar fick jag gå KBT. Jag blev ganska kraftigt medicinerad under ett tag. Vilket nog räddade mitt liv där och då. Men
vart är vi i tiden nu ungefär?
Var kan jag ha varit då? 19? 18, 19, 19, ja, 19, 20.
Och för kontextens skull, hur gammal är du nu?
Jag är 26.
Mm.
Eller jag fyller 26 om en vecka, typ.
Mm.
Nej, men så då fick jag liksom hjälp inom psykiatrin, gjorde min KBT. Det hjälpte väl till viss del där och då. Gick på mina antidepressiva och ångestdämpande och allt vad det var. Kanske 2 år. Ja, typ 2 år, säg 19-21. Och sen så bestämde jag mig för att nu skiter jag i det här, jag vill känna någonting igen. Och gjorde det man absolut inte ska göra och slutade tvärt med allting. Men det gick jättebra. Men sen har just liksom psykisk ohälsa varit liksom ett återkommande problem för mig, och haft mycket problem med depressioner, vilket är Alltså det är väl också ganska naturligt att när hjärnan väl har liksom byggt den synapsen, så är sannolikheten att hjärnan bara skulle sluta använda den ganska osannolik i förhållande till att den fortsätter att använda den. Så jag spenderar många timmar i terapi, mycket i så här förstå vem jag är, varför jag blev som jag blev, hur jag funkar, och så tycker jag väl att så här, ja, men terapin, det har väl hjälpt lite, men sen ganska nyligen så blev jag introducerad för alltså någonting helt annat som mycket mer går ut på att liksom känna mina känslor, att lyssna på mina känslor, att värdera mina känslor, att älska mina känslor, som har hjälpt mig jättemycket. Men det har väl varit liksom, jag tror det har varit en blandning av 12-stegsprogramterapi och hitta andra, alltså både typ andliga vägar, men också typ rent muskelmässigt, att så här, träna mina muskler på att våga känna mina känslor, för jag är så jävla rädd för det.
Mm. Vad är det du har hittat?
Det är en kvinna som heter Charlotte Kinberg som ja, hon lär ut till att bli känslolärare, och det ska jag också få bli, men inte riktigt där än. Men det går ut på att man liksom ska känna sina känslor. Jag vet inte om jag kan förklara det egentligen på ett lättare sätt.
Du får försöka.
Men om man tänker typ, ja, men när jag får en panikångestattack, så är det som jag i alla fall tidigare har lärt mig, att här, jag andas ute. Och så är det så här, och sen går det över efter ett tag. Men jag mår inte nödvändigtvis bättre. Jag har ju precis haft en panikångestattack, och det enda jag har gjort är bara andas igenom tills det går över. Och istället nu, så jag mediterar varje dag, och då att liksom fokusera på så här, vart känns det i kroppen någonstans? Okej, men om det känns till exempel väldigt långt ner i magen och precis liksom ovanför pubisbenet, men då är det rädsla. Och det är en så här jätteoarbetad känsla hos mig, för att jag har mycket lättare att bli arg. Så att när jag blir väldigt rädd, då brukar reaktionen bli att jag blir vansinnig, som ett sätt att skydda mig själv. Jag bär också på sig jättemycket skuld och skam. Och skam för mig känns som ett slukhål där bara allt runt omkring raseras. Och istället för att försöka fly den känslan eller trycka undan den känslan, så sätter jag mig och andas med den känslan. Jag ger mitt syre till den här känslan. Jag ger min kärlek till den här känslan. Jag säger fan förlåt för att jag inte har lyssnat på dig. Alltså det är lite som att jag också får ta hand om lilla Sofia. Alltså allt det som jag kanske inte fick som jag behövde måste jag kunna ge till mig själv. Och ett väldigt bra sätt för mig att göra det har varit att känna mina känslor. Att även om det kan bli jätteläskigt, att våga stanna kvar i det. Och min kompis som introducerade mig för det hade en referens som jag tyckte var väldigt fin. Men om Muminpappan som tar sin båt ut på havet när det slår upp till storm. Och att det är lite den grejen, att så här, det är då du vill ut och segla. Du vill inte ut och segla när det bara är helt vindstilla, utan när det är storm, då är det saker som du behöver kanske lyssna på. Och att ta tag i det. Och det låter kanske flummigt, men för mig har det verkligen, verkligen gjort skillnad. Alltså ja, jättestor skillnad.
Men det låter nog inte flummigt, för jag tror att alla människor som har gått igenom tuffa processer med sig själva och grävt i de jobbiga sakerna vet nog om att det är då det händer grejer igen. Det är astufft och det är fruktansvärt jobbigt, och jag vet ju själv att när jag blev nykter och skulle börja liksom göra jobbet med mig själv, men verkligen gräva i mina relationer, i min självkänsla, i förlåtelse, allt sånt där. Det var ju den tuffaste perioden i mitt liv. För jag fick ju lyfta på stenarna som jag aldrig hade lyft på. Mm. Som jag hade liksom täckt över med mossa och barr och gräs i flera år.
Ja.
Men tiden efter det, jag kommer ihåg det, liksom, när saker började lätta från mitt bröst och jag började liksom upptäcka saker med mig själv och förstå mig själv lite grann och kunna liksom vara i känslor för första gången i mitt liv. Mm. Det var ju så mindblowing, så det går ju knappt att sätta ord på. Det är som att man har hittat in i en ny dimension på något sätt.
Ja, alltså det, men det är någonting helt annat också att inte att inte vara rädd, det ska man vara, men att inte, eller snarare så här, att våga vara nyfiken på vad man känner, att så här, oh, nu fick jag lite ont i magen, vad var det? Varför känner jag så? Eller ja, men jag vet att idag kommer bli en fläng idag, jag ska från ena sidan stan till andra sidan stan, fram och tillbaka. Okej, men hur kan jag lära mig någonting nytt idag? Istället för att så här, åh, jag vill inte bli stressad och få ångest för att jag måste flänga, utan att liksom våga kolla på saker med nyfikenhet. Att vara lite snäll mot sig själv liksom.
Ja, det var någon som sa det, att det är okej att vara rädd men inte att vara feg.
Ja, jag tror, jättebra uttryck.
Jag tror att Astrid Lindgren sa det. Någon sån här klassisk legendar tant sa det.
Ja, men mycket bra uttryckt. För det är väl det jag har varit hela mitt liv. Alltså jag har varit feg för att känna mina känslor. Det har varit alldeles för jobbigt och gjort alldeles för jävla ont.
Ja.
Fått ta tag i det.
Men det är ändå intressant det här, tycker jag. För att du vittnar ju ändå om en ganska harmonisk barndom. Du har varit älskad och du har haft det du har behövt på det stora hela, låter det som.
Ja.
Vad du har sagt här i alla fall.
Ja.
Men ändå så har det varit mycket hjärnspöken och olika issues under ditt vuxna liv. Har du tänkt mycket på det? För jag kan tänka att det måste ändå vara lite frustrerande, för mig är det så tydligt att vad mina trauman och vad mitt missbruk kommer ifrån. Det är en sån barndom som formar ett sånt psyke och ett sånt liv, om man säger så.
Mm.
Men det är inte lika tydligt för dig. Har du tänkt mycket på det här?
Ja, alltså jag har ju väl tänkt jättemycket på det, för att det jag har väl med den så här stora frågan, vem är jag, att göra med. Men även om jag har haft en harmonisk och bra uppväxt, så tror jag att jag ändå har upplevt väldigt många saker som andra inte har gjort. Alltså jag har inte, alltså bara för att det har varit bra betyder ju inte alltid att familjeförhållanden är precis det ett barn behöver där och då. Alltså jag hade väldigt lätt för vissa saker när jag var liten. Typ jag kunde läsa och skriva när jag var superliten, alltså orimligt liten. Men att vara lagd åt det hållet medförde andra problem, så jag blev mobbad under en ganska lång period under min uppväxt. Att ha en pappa som är ute i krig och att man inte vet om han kommer tillbaka. Mamma reste ganska mycket. Hon hade hon har också varit medberoende, så att jag har väl liksom fått en del av det också. Jag har ju inte heller så här, kanske lärt mig hur jag ska ha relationer tidigare. Det har också varit en sån sak som jag får upptäcka själv. Men sen så tror jag att alltså, den delen med psykisk ohälsa är ju också till stor del genetisk. Alltså jag kanske inte hamnade i den bästa genpoolen liksom. Men för mig, även om frågan vem är jag och varför har jag blivit som jag är jätteviktig och har nog spökat mycket hos mig, så tror jag också att jag kommer till en punkt i livet där varför är kanske inte lika viktigt för mig längre. Alltså jag är som jag är. Det finns sidor med mig som jag verkligen uppskattar och som jag nog aldrig hade haft om inte mitt liv hade varit som det har varit. Sen finns det saker som jag också behöver jobba på. Men jag tror att jag har ju all kraft och liksom chans att påverka vem jag är och vem jag vill vara. Och jag är jätteung, alltså jag är 26. Jag är hela livet framför mig. Så jag känner också att jag har alltid i världen på att liksom omdefiniera det jag vill eller känner behöver omdefinieras. Och förlåtelse är viktigt, och det har jag velat ge till typ alla som har gjort mig illa. Inte för deras skull utan mest för min egen, för att släppa och gå vidare. Det finns saker som är värt att lägga energi på. Det finns saker som inte är värt att lägga energi på. Liksom.
Mm.
Så det blir, det är lite så här sållning också. Fan, vissa saker har varit skitjobbiga i livet. Men då får jag dela med det. Och sen så vill jag släppa det. Liksom.
Mm.
Jag behöver inte bära med mig det för all evig framtid. Och den bördan skulle vara alldeles för tung att bära. Det var den ju innan. Det var därför jag försökte fly det. Liksom. Så att det har väl tidigare varit så här, ja, varför blev jag så här? Och det finns väl kvar. Men jag, det är inte lika viktigt för mig längre att förstå eller liksom ha ett så här konkret svar på varför blev jag medberoende, varför kände jag så. Alltså det var väl, jag har väl haft en jättestor längtan till att vara så här älskad och vara duktig och vara bra. Och det har tagit sig uttryck på destruktiva och inte lika destruktiva sätt liksom. Mm.
Ja, även denna vecka så görs den här podden i samarbete med mina vänner på Nämndemansgården. Och för er som inte vet det så har Nämndemansgården varit ledande inom svensk beroendevård i över 37 år nu. Både vad gällande beroende och för medberoende och anhöriga. Funderar du över ditt drickande? Har du försökt att skära ner men kanske inte lyckats ännu? Har folk i din närhet uttryckt en oro för dig? Bör du få konsekvenser av ditt drickande? Ja, då kanske det är dags att göra en förändring. Då kanske det är dags att söka hjälp. Och en nyhet från Nämndemansgården som jag vill trycka på lite extra idag är att nu har de även börjat med digital gruppbehandling för dig som har ett riskfyllt drickande. Det ger dig möjlighet att delta var du än befinner dig i världen. Gruppen träffas digitalt en gång per vecka under 20 veckor och varje tillfälle är 3 timmar. Behandlingsformen vänder sig till vuxna män och kvinnor som har ett fungerande socialt nätverk och en fast förankring i arbetslivet men som kanske riskerar att utveckla ett alkohol- eller drogberoende. Och sist men absolut inte minst så vill jag poängtera en viktig grej. Att behandlingsprogrammen hos Nämndemansgården anpassas efter varje unik individs behov och livssituation. Så det finns möjligheter för alla. Låter det här bra? Känner du dig träffad kanske av något jag säger? Mm. Då kanske du behöver kontakta Nämndemansgården på nummer 020 20 20 75 eller via deras hemsida som är namndemansgarden.se. Tack! Nämndemansgården för att ni är med och möjliggör den här podden.
Jag brukar tänka att jag blev nykter ganska ung. Jag var 27 när jag blev nykter och drogfri. Det är nästan 9 år sedan. Och så tittar jag på dig som har kommit så långt med dig själv och gjort sånt jävla jobb med dig själv, och du är 1 år yngre än vad jag var när jag blev nykter.
Ja.
Så det är ändå inspirerande på något sätt att du har gjort sånt jobb med dig själv och kommit till sån fin plats trots din ringa ålder. Det måste kännas fint på något sätt.
Ja, alltså, men jag tror också att det är fan, jag vill inte må dåligt. Alltså den desperationen att efter att få må bra har satt fart på saker och ting. Och det för mig är väldigt skönt. Alltså jag ser det nog på sätt och vis som att här, när jag har hittat de här verktygen och när jag har hittat mina vägar så besparar jag ju mig massa år av elände.
Mm.
Och det var nog så jag kände när jag, liksom, ja, men när jag började i 12-stegsprogrammet och bestämde mig för att göra det. Att säga, I got no time to lose. Och nu så här, det kommer låta, det är omöjligt att inte jämföra sig med andra, och när jag också hade varit i miljöer där det var så här, här är personer som är 30 år äldre än jag och de är, mår fortfarande typ lika dåligt som jag mår, jag vill inte dit. Och det har väl varit en, ja, drivkraften att inte må dåligt har varit som en jävla raket hos mig. Men det är jag jätteglad för, och jag tror väldigt starkt på att liksom, om man mår dåligt eller saker och ting inte är som det ska, så istället för att sitta och tänka alldeles för mycket på att vad dåligt det är, och då tar jag hellre hjälp. Mm. Och jag kan sträcka ut mina armar åt varenda håll jag behöver för att hitta den hjälpen som det krävs liksom.
Men du, du var ju så pass ung när du hittade in i 12-stegsvärlden och började arbeta aktivt med ditt medberoende. Hur har du gjort för att motverka att inte hamna in i gamla hjulspår igen? För att jag antar att du har varit i relationer även senare i livet.
Ja.
Och hur har du, har det varit kvar det här att du dras till fel sorts killar? Eller har du aktivt kunnat förändra den liksom, instinkten i dig?
Jag tror att jag ganska aktivt har förändrat den. Men det tog också några gånger innan Ja, det var ju också så här, gud, varför hamnar alla de här människorna hos mig? Men det var ju jag som sökte mig dit. Men jag tror, jag vet inte om det nödvändigtvis är att så här, jag har aktivt sökt mig till nya människor. Jag snarare så här, jag har verkligen förstått vad jag inte vill ha och vad jag inte behöver i mitt liv. Och jag har väldigt tydliga gränser för min egen skull. Och det har dels att göra med att sekunden jag lägger mitt välmående i någon annans händer, då kommer det försvinna i samma sekund som de drar. Och det gör de alltid, i min erfarenhet. Och sen så är det inte mitt ansvar. Och jag, nu är jag förlovad med en helt fantastisk man, som är allt vad jag vill ha och behöver i en relation. Men alltså, det var ju inte självklart att jag skulle hitta honom.
Grattis.
Tack. Men det är också så här, det är den första relationen där jag verkligen, om vi blir oense så sätter vi oss ner och pratar om det, och jag kan säga att den här grejen triggar tillit hos mig, eller jag är rädd för att du ska gå nu, eller whatever. Och kunna vara helt transparent och ärlig i det, och att så här, oavsett hur jobbiga saker är så kan man alltid lösa det liksom. Mm. Men en villighet att kommunicera med varandra. Mm. Alla gör inte rätt. Det, alltså, så är det ju. Men om man kan prata om det och förstå varandra och ha en acceptans för varandra, så kommer man ganska långt på det. I alla fall min erfarenhet hittills.
Ja, men det känns som nyckeln i alla relationer på något sätt.
Ja,
men det är så sorgligt när du säger att din erfarenhet är att alla drar. Men det kanske menar att alla killar, när du har lagt ditt mån i deras händer.
Ja, så, de,
alltså, inte så här, alla generellt.
Nej, alla generellt drar absolut inte. Men jag tror att när man ger en person den makten, då tappar man bort sig själv helt och hållet. Och det är ju de breakupsen som också blir så här, jag går sönder. Och det är motsatsen till vad det har varit i, eller och hur det är i den relationen jag är idag. Inte för att han inte på något sätt har fått en liten del av mitt välmående. Det, alltså, han får ju mig att må jättebra. Men det är inte hans ansvar att få mig att må bra. Det ansvaret ligger enbart på mig själv och ingen annan. Det är en bonus att jag har honom liksom. Och han skulle inte dra så.
Nej. Men hur ser det ut aktivt idag då för att behålla det du har fått?
Alltså mycket handlar om att sätta gränser. Sen så tror jag fortfarande att jag är så här, vissa situationer ger jag mig bara inte in i. Jag har bland annat en kompis med mig som bor inte i Sverige, men har haft ganska så mycket missbruksproblematik. Och där, alltså det är precis som jag tänker med depression. Alltså man märker när man börjar bli sjuk igen. Och det för mig kan vara att jag börjar liksom överkontrollera saker. Jag kan sitta och läsa dödsannonser för att få reda på om du är vid liv eller inte. Jag hör av mig till typ alla jag känner som du känner. Alltså den grejen, och börja gå in och kontrollera och dubbelkolla. Och det är så här big, big red flag för mig. Men när jag har personer i min närhet som kanske hamnar där, då brukar det vara viktigt för mig att liksom så här, ja, men det är en gränsdragning. Alltså jag älskar dig. Jag kan inte hjälpa dig förrän du vill ha hjälpen. Och vill du ha hjälpen, då kommer jag finnas här och göra allt vad jag kan för att du ska få den hjälpen. Jag kan följa med dig på möten, jag kan visa dig vägen. Men jag kan inte tillåta mig själv att så här aktivt försöka tvinga någon att söka hjälp. Att försöka rädda någon från att knarka eller hindra någon från att knarka. Det är inte mitt ansvar. Mm. Så det är väl mest gränsdragning. Liksom.
Men den här kompassen som du har funnit nu, är den cementerad i dig nu? Eller behöver du också hjälp ibland att känna, okej, okay, hur mycket ska jag involvera mig här? Hur mycket kan jag hjälpa till? Vad kan jag göra här?
Alltså jag skulle väl säga att den är ganska cementerad hos mig. Men sen så är det väl klart att jag går ju på möten ibland. Ibland tror jag också att det bara är skönt att få höra andra som kanske går igenom något liknande eller har gått igenom något liknande. Jag har ju mina böcker hemma, så ibland så kan det också vara så enkelt som att så här, jag sätter mig och läser lite från det som jag höll på med när jag gjorde de 12 stegen. Men jag tror, alltså nu, jag har ju i alla fall vetat om mitt medberoende i typ 10 år, vilket är en ganska stor andel av hela mitt liv. Och jag tror att jag i alla fall har lärt mig någorlunda bra att sätta gränser. För i slutändan för mig så är det det handlar om. Så det handlar inte om att säga att jag vill inte vara din vän, eller jag älskar inte dig, eller jag pallar inte med dig. Det är liksom inte det, är inte det handlar om. Utan det handlar om att sätta gränser för liksom här går min gräns för när det börjar få mig att må dåligt. Och när jag börjar göra saker som jag inte ska eller borde göra, som oftast är typ, ja men det kan ju vara allt från att så här, låna ut pengar eller täcka upp för en person eller ljuga för en person. Så de grejerna, det gör jag inte. Alltså det gör jag inte. Men jag tror också med att jag har haft det här i bakhuvudet under en så pass lång tid, så har ju det också gjort någonstans att min umgängeskrets består till väldigt, väldigt liten andel av personer som jag blir medberoende till. I alla fall hittills. Men sen ibland såklart kommer det tillbaka. Men då är det bara att sätta stopp.
Är det den största ögonöppnaren för dig under din process, under ditt tillfrisknande, de här 10 åren? Det här med att sätta gränser, är det liksom the biggest thing? Eller vilka delar skulle du säga har varit de största förändringarna för dig mentalt?
Dels att sätta gränser, absolut. Det hade jag jättesvårt med att göra innan. Jag älskade gränslöst, inte villkorslöst. Men sen så tror jag att jättemycket, alltså typ mest, har nog mer med att, så här, att älska sig själv, att sätta värde på sig själv. Att vad är jag värd? Och att inse att, alltså alla de sakerna som jag gjorde förr för att jag tänkte såhär, åh nu är jag världens bästa person, nu är jag världens bästa kompis, det var bara saker som fick mig att må skit i slutändan. Det hjälpte inte heller personen som jag trodde att det hjälpte, det snarare bidrog till att de också mådde skit. Och oavsett vilken relation det är, om jag gör det jag kan, så kommer det vara liksom 100% bättre än om ingen av oss gör någonting. Och det kommer man ganska långt på. Men för att jag ska kunna göra det, ja, men då måste jag kunna älska mig själv. Jag måste ha ett högt värde på mig själv. Och det är väl det som jag har tyckt har varit absolut svårast. Alltså att tycka om mig själv. Och det är väl det jag har börjat hitta nu. För att jag vågar lyssna på mig själv. Och jag vågar känna mina känslor. Och jag vågar ta tag i saker även om det känns jättejobbigt eller jätteobehagligt eller vad den är. Men det är också skitsvårt. Jag tycker att den lättaste personen att hata är sig själv.
Verkligen. Varför är det så mycket lättare att slå på sig själv?
Jag vet inte. Alltså det tänkte jag även när, liksom, i talsprogrammen när man skriver listor, att så här, skriva saker som var bra. Så här, bra attribut med mig själv. Så här, inga, kände jag då.
Det är fascinerande och väldigt sorgligt att det är så mycket lättare att slå på sig själv än att lyfta sig själv.
Ja.
Men det är en av de viktigaste sakerna i hela mitt tillfriskande också. Att försöka vara snäll mot mig själv och att förstå att jag är i en process och kommer alltid vara i en process. Att jag aldrig blir klar och att jag kan bara sträva efter att utvecklas i andlig riktning liksom, och att bli lite klokare och bättre per år. För att så fort jag börjar tänka att jag liksom är klar eller att jag liksom har nått någonting eller liksom att jag blandar in prestige i det så där, då är jag jävligt snett på det alltså.
Ja.
Och direkt så börjar jag slå på mig själv för att jag inte kan leva upp till den här bilden av mig själv som jag vill vara eller som jag tror att jag nått till,
ja,
eller allt sånt där. För att jag har ju varit nykter och drogfri och tillfrisknad så länge så jag borde väl kunna vara en perfekt människa liksom.
Ja.
Det är man ju inte.
Nej.
Nej. Och det är ju det som är själva grejen, tänker jag. Man måste vara snäll mot sig själv och förlåta sig själv och bara så här, okej, nu vart det tokigt, jag ber om ursäkt om någon har blivit sårad eller skadad av det här och jag försöker göra bättre nästa gång liksom.
Ja.
Och när det väl går bra, när man märker att man har kommit framåt, det är då man ska verkligen agera på det och lyfta sig själv och bara, shit, fan Nemo, du kunde liksom stå emot den där impulsen, du kunde släppa prestigen i det där tjafset, du kunde göra det där, det kunde du inte för några år sedan, vilken grej liksom.
Ja.
Men det är inte lätt alltså.
Nej, det är skitsvårt. Alltså det är skitsvårt, men jag tror det är väl därför det är det som gör störst skillnad också.
Ja.
Alltså är det lätt så, alltså det, jag tänker det som med träning, är det för lätt så ger det ju ingenting.
Mm.
Det måste vara lite utmanande.
Precis. Och för mig personligen då så är det en av favoritdelarna med just 12-stegsprogrammet, den här
kvällsinventeringen. För jag ser liksom svart på vitt. Har jag varit oärlig idag? Har jag varit självisk idag? Har jag varit arg på någon? Alltså, borde jag ge någon en ursäkt? Mm. Och det blir väldigt konkret för mig då. För att jag kanske inte snappar upp det på dagen. För det går så snabbt i mitt liv. Ja. Allt går ju liksom ett. Ja. Med jobb och barn och allt vad det nu är. Liksom. Så bara, men på kvällen så kan jag sitta ner och bara säga, okej, nu är det verkligen så här. Har jag varit rädd idag? Vad är det för känslor jag lägger med mig idag? Och det är väldigt fin detalj tycker jag i 12-stegsprogrammet.
Verkligen.
Du Sofia, det är jättefint att sitta här och snacka med dig.
Ja, tycker jag. Detsamma.
Ja, men verkligen, det jag visste det innan också, men jag känner det ännu mer nu så här när vi börjar närma oss slutet av vårt samtal, att det är väldigt fint att prata med någon som man delar mycket tankar och känslor, och man ja, men då blir det alltid väldigt väldigt givande liksom. Vad tänker du att du kan skicka med dig till våra lyssnare om det finns då, jag tänker framför allt unga tjejer kanske som sitter och lyssnar och känner igen så mycket i din historia. Vad vill du skicka med dem?
Om man inte har tagit tag i problemen, sök hjälp. Alltså det är det enda som kommer lösa saker och ting. Alltså det, jag tror att mycket i livet är upplagt för att det ska vara svårt att lösa. Men är man fler så brukar det vara väldigt mycket lättare. Och det är väl bara, alltså våga sträcka ut en hand, för att det kommer finnas personer som är villiga att verkligen ta tag i den. Mm. Men sök hjälp, och det finns jättemycket hjälp att få.
Ja, det finns ju som sagt 12-stegsprogram, det finns vården, ni kan skriva till mig och Sofia på Instagram. Ja. Det finns hjälp att få, det gäller bara att sträcka ut en hand liksom.
Verkligen.
Du, ska vi säga så eller?
Vi säger så.
Ja, tack för att du kom förbi.
Tack för att jag fick komma.
Oj, 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 vilket fantastiskt avsnitt. Ja, det är så intressant att höra såna här människor prata om dessa ämnen. Och det bekräftar ju bara att beroende och medberoende finns överallt i samhället. Ja, i alla samhällsklasser. Och därför känns det extra viktigt att Sofia öppnar upp om just detta ämne. Och det känner jag mig väldigt, väldigt tacksam för. Ni får jättegärna fortsätta att hjälpa till att sprida den här podden på alla sätt ni kan. Så prenumerera, dela, betygsätt, recensera och berätta för en vän. Så att den här podden kan nå ut ännu mer och hjälpa ännu fler människor. På Instagram heter vi kort och gott bara en till podd, och där får ni gärna följa oss och skicka feedback. Ni kan ju önska poddgäster eller vad som helst. Och sist men inte minst, vill du som privatperson hjälpa till i arbetet med den här podcasten? Ja, då gör ni det enklast via patreon.com/bara en till. Och innan vi tackar för idag så vill jag ännu en gång tacka min samarbetspartner Nämndemansgården för att ni är med och möjliggör den här podden. Men framför allt stort tack till alla ni som har lyssnat där ute. Vi hörs igen nästa vecka. Var rädda om så länge. Puss och kram från Nemo Hedén.